Jag ska läsa en psaltarpsalm, 19, som handlar om underbara skapelsen och det underbara Guds ord. Himlarna vittnar om Guds härlighet. Himlavalvet förkunnar hans händers verk. Den ena dagen talar om det för den andra. Den ena natten kungör det för den andra, utan tal och utan ord. Deras röst hörs inte. De når ut över hela jorden. Deras ord når till världens ände. Åt solen har han gjort en hydda i dem. Den som är som en brudgum som går ut ur sin kammare. Den gläder sig som en hjälte att löpa sin bana. Den går upp vid himmelens ena ände och går sin kretsgång till den andra. Ingenting undgår dess hetta. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. Det ger glädje åt hjärtat. Hans bud är klart. Det upplyser ögonen. Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. Det är alla rättfärdiga. Det är dyrbarare än guld, än mängder av fint guld. Det är sötare än honung, än renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Bevara också din tjänare för fräcka människor. Låt dem inte ha makt över mig. Så blir jag fullkomlig och fri från svår överträdelse. Låt min muns tal och mitt hjärtas tankar behaga dig. Herre, min klippa och min återlösare. Men jag tänkte på ordet nåd där hemma. Och den latinska ursprunget som vi har ordet gratis ifrån. Nåd på latin heter gratia och tack heter gratias. Och vi ser det i de latinska språken och även i engelskan. Gratitude betyder tacksamhet. Nåd är gratis. Nåd heter också grace på engelska, vilket är samma ord egentligen. Nåd är gratis och väcker tacksamhet. Nåd förutsätter att man är värd något annat, men får komma som ett älskat barn till Gud ändå. Då ska vi få höra på Claes tankar för denna dagen. Vi ber dig Gud att du ska öppna våra hjärtan. Amen.
Ja, det handlar om nåd. Det står troliv och det är ju kyrkårets tema. Och texten som lästes här förut sammanfattar väldigt bra det som jag har tänkt säga här idag. Om Guds härlighet, men också om hur vi kan få uppleva denna Guds kärlek. Tyngdpunkten idag handlar om Guds kärlek. Och den handlar om tro och liv och nåd. Jag ska gärna också vilja ta en gammal testamentlig vers till här. Och det är Jeremia 31:3. Fjärran ifrån uppenbarade sig Herren för mig. Ja, med evig kärlek har jag älskat dig. Därför låter jag min nåd förbliva över dig. Och sen kommer den text som är episteltexten idag. För jag kommer inte att ta upp evangelietexten i predikan här. Utan jag håller mig till denna och utgår från den. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan har förtjänat det. Av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han har lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Gud. Och det här är ju väldigt spännande. Men för att förstå sammanhang, då är det väldigt farligt. Och det är tyvärr så att man rycker ut många gånger enstaka texter. Och det kan gärna bli så också när man predikar över de texter som finns i kyrkoåret. Och därför skulle jag vilja ta oss lite med in i Paulus programförklaring i början på Romarbrevet. För det här är liksom kulmen på det och den fortsätter en bit framåt. Jag kan väl säga att nästan alla sex första kapitlen i Romarbrevet, de är en slags programförklaring. Och det är så att det kan missförstås om man inte tar fram helheten. Bibeln är en helhet. Och avsnitt som utifrån vår tid och våra liv kan tyckas vara svåra får ofta sin förklaring i förståelsen av helheten. Riktigt allt kan vi inte förstå. Och vi vet att det finns saker som är skrivna just för den tid de är skrivna. Men för att förstå helheten så måste det också vara med. Och han börjar sitt brev med skriva till församlingen i Rom och vänner där att han är så tacksam för att de är ett vittnesbörd för andra genom sin tro. Först och främst tackar jag er, står det i Romarbrevet 1:8. Och jag tackar min Gud, står det, genom Jesus Kristus för er alla. Därför att man i hela världen förkunnar er tro. Jag tänkte ibland, tänk om de skulle skriva så om oss. Ja, det skulle vara underbart. Men det gjorde han. Paulus, han som är kanske den bästa på att förklara varför Jesus kom hit, som har så enormt mycket att ge oss. Han skriver till denna församlingen i den stora staden, den största på den tiden, och till den församling som har grundats där, att jag är så tacksam för vittnesbördet om er tro. Och jag har en längtan att det skulle kunna uttryckas så om oss kristna idag också. Att man skulle säga att vi är tacksamma för er tro. Bibeln säger att kärleken är den främsta och mest utmärkande egenskapen hos Gud. Löften om Guds kärlek och förlåtelse är så verkliga, fasta och positiva som våra mänskliga ord överhuvudtaget kan uttrycka. Och eftersom Paulus i sin undervisning nämner konsekvenser av att strunta i Gud, för det kommer ju faktiskt lite längre fram i första kapitlet, ni som har läst, vi ska läsa det här, så är det lätt att rycka ut det och bara presentera Gud som den stränge guden och domaren. Men det är inte helheten. Helheten är att kärleken är den grundläggande karaktären. Men hans helighet, Guds helighet, är också väldigt viktig. Och den behövs för att vi ska kunna förstå det liv vi lever. Gud var givetvis vred över upproret, över synden, redan från första början. Och det märker vi när vi läser ordet. Men han älskar ändå människorna. Och Paulus framhåller att inför Gud är ingen syndfri. Alla behöver få förlåtelse och nåd. Men för att kunna ta emot nåden så behöver vi bli medvetna om att vi är syndare. Och Romarbrevet går ut på detta, att förklara att vi behöver denna medvetenheten för att förstå vad vi har fått genom frälsningen och försoningen. Alltså det hjälper inte med att jag bara är duktig och att jag följer lagar och regler. Utan som man skriver, om du i ditt hjärta tror att Jesus är din Herre, då blir du frälst. Man blir alltså rättfärdig genom att tro och leva i konsekvens med denna tro. Och det var ju det här som reformatorn Martin Luther, när han började läsa Bibeln förutsättningslöst, upptäckte bland annat. Och som är en grund till den reformation som han genomförde. Man blir rättfärdig genom tron. Och tron är ju faktiskt en gåva från Gud, skriver Paulus i ett annat brev, i Efesierbrevet. Vi kan uppleva väldigt mycket, som det stod i psalm 19 här, att naturens fulländade skönhet kan man egentligen inte förstå, för man upplevt det. När vi i sommar varit ute på olika håll och tittat och sett det vackra och sköna, så slås man av detta att det vittnar ju faktiskt om Gud. Och jag tycker också att det vittnar om hans kärlek och omsorg om oss. Och därför tar Paulus i sin programförklaring fram detta som ett exempel. Och han skriver här i första kapitlet: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var en som tror, först juden, sen greken. Rättfärdighet från Gud uppenbarar sig i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som orättfärdigt undertrycker sanningen. Det handlar om sanningsfrågan här. Det handlar om att Gud finns. Gud är den som håller igång det hela. Gud är skaparen. Och så skriver han vidare: det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur, genom det verk som han har skapat. Därför är det utan ursäkt. Alltså, vi ska aldrig ifrågasätta Guds kärlek, för den är lika oföränderlig del av Gud som hans helighet. Och ingen enda av oss skulle någonsin ha möjlighet att få del av det kommande livet om vi inte har fått det genom att Gud älskar oss genom hans kärlek. Och eftersom han är helig, så kan han givetvis då inte se genom fingrarna med synden eller acceptera den. Men han älskar ändå syndaren, och vi får lära oss skilja på det. Det är inte vår uppgift att peka ut och döma någon, och det skriver han i nästa kapitel, andra kapitlet. Den rättfärdige guden, han kan ju inte försvara synden givetvis. Men eftersom vår himmelske faders kärlek går hand i hand med hans rättvisa, har han möjliggjort syndernas förlåtelse genom Jesu försoningsstöd. Därför Guds kärlek är evig. Och längre fram i Romarbrevet så skriver Paulus här: Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss då vi ännu var syndare. Och i en annan text berättar han om Gud som en som är rik på barmhärtighet för den stora kärleks skull varmed han har älskat oss. Och det är Efesierbrevet 2. Det var ju Guds kärlek faktiskt som sände Jesus till korset. Men Guds kärlek börjar inte vid Golgata, utan innan skapelsen, före paradisets tid, innan världen lyses upp av första ljuset och innan jordens grönska kom till för första gången, så fanns Guds kärlek. Och det var på grund av kärlek som Gud skapade människan till sin avbild och lät henne leva i ett underbart paradis. Så var från första början. Och kärleken förmådde Gud att låta det bli bra för människor. Stjärnor som lyser om natten, solen lyser på dagen. Och kärleken inspirerade Gud att skapa flödet av det som ger oss liv. Fisk i vattnen, skogar som ger rikligt med frukt. Kärlek fanns bakom allting. Och Guds kärlek gav människan rätten att välja när Gud sa: av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont ska du inte äta, för när du äter av det ska du döden dö. Och det handlar givetvis om att vi hade möjlighet att välja. Och de första människorna tog chansen till att välja bort Gud. Och det kan man inte göra. Då bedrar man sig själv. Och det är precis vad många människor försöker idag. Man försöker välja bort Gud och det som Gud står för. Men det går inte. För han finns där hela tiden. Hans kärlek finns bakom allting. Hans helhet finns bakom allting. Och han finns hela tiden. Så att det var kärlek som fick Gud att söka upp människan i lustgården när det hade hänt första gången. Trots att de, trots Guds varningar, hade gjort det de inte fick. Och det var kärlek som fick Gud att ropa efter Adam: vad är du? Adam betyder människa. Människa, vad är du? Det var kärleken som fick Gud att ge människan möjlighet att återvända till honom. Och även längre fram i tiden, där han hade utvalt det folk som skulle vara ett vittnesbörd om honom, när han gav lagen, Toran, vid Sinai. Det var Guds kärlek bakom det också. Och det var kärleken som fick Gud att skriva in de här, det vi kallar för budorden, hur vi ska leva i alla människors hjärtan, hos alla folkslag under alla tider, och låta den ligga till grund för samhälls- och morallagar i stor del av vår värld. Och det var kärlek som såg till att det var inte utan Guds hjälp möjligt för människan att leva som hon borde. Och därför lovade han en frälsare, en förlossare, Jesus, som skulle frälsa Guds folk från dess synder. Och det var kärleken, Guds kärlek, som satte ord, som det här i Jesaja 53, i profetens mun. Vi gick alla vilse som får, var en av oss vill vandra sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Och det var kärleken som gjorde att Jesus kom och blev fattig för vår skull. Det var den gudomliga kärleken som förmådde honom att uthärda korset. Och när tortyren hade använts på honom, så var det kärleken som fick honom att öppna munnen och be: Far, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Men många människor förstår inte det. Man missförstår kännetecknet på Guds kärlek och på just det här som är Guds innersta väsen. Därför att Gud är kärleken betyder inte att allting alltid är som vi vill ha det. Perfekt, underbart och vackert och lyckligt. Därför att inte Gud skulle tillåta synden straffas. Det missuppfattar man och tror att det bara är att glida förbi. Därför Gud vill ha bort synden, men han vill inte ha bort syndaren. Han vill frälsa syndaren, och jag är en syndare. Guds helighet kräver att synden ska bort. Men Guds kärlek förbereder en plan för frälsning, som vi sagt, för människan. Och denna kärlek förbereder Jesu kors, genom vilken människan kan få förlåtelse och rening. Och det är bakgrunden till fortsättningen i Romarbrevet. Paulus ger exempel på konsekvenser att ställa sig utanför Guds kärlek. Och det är valen vi gör. Det är alltså en fortsatt del av denna programförklaring. Skaparen, han vittnar genom sin skapelse. Han talar om avguda och människodyrkan. Från 21 versen. Fast jag kände till Gud, prisade honom inte som Gud, eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörker sänkt sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att det var visa, men det blev dårar. De bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär, bedrev all slags otukt och förnedrade sina kroppar. Och en konsekvens blev att man gjorde lögnen till sanning. Det bytte ut Guds sanning, står det, mot lögnen. Och tog sig till att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen. Han som är välsignad i evigheter. Amen. Men då händer detta, att Gud släpper dem. Ja, det är inte första gången i världshistorien det händer. Ni som har gått minne och har läst gamla testamentet vet att när Gud ville leda sitt folk i Israel, så kom de och tjata på honom genom profeten Samuel då. Använde honom som någon slags som skulle medla mellan Gud och människa. Och sa: vi vill vara som alla andra folk, vi vill ha kung. Men Gud säger nej. Då kommer det hända massa tråkigheter. Ni kommer att nästan bli slavar. Era barn kommer att ställas till kungens förfogande, där flickor kommer tas från er, massa olika saker. Men folk sa: nej, vi vill bli som de andra. Och de tjatar. Till slut sa Gud till sommaren: ja, låt dem få göra det, och låt dem ta konsekvenserna. Så Gud kan alltså tillåta saker som egentligen inte är hans vilja, för det var inte hans vilja. Och samma hände här. Gud släpper de människorna som har valt att stå utanför Guds välsignelse. Och därför står det här i Romarbrevet 1. Gud utlämnar dem till skamliga lidelse. Många har svårt att förstå det. Men det är det som händer där. De har valt att ställa sig utanför Guds välsignelse. Deras kvinnor bytte ut naturliga umgänget mot onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män blev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Eftersom de inte ansåg det var något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud mot ett ovärdigt sinnlag så att det gjorde sådant som är mot naturen. Och det är inte svårt att sätta in sammanhang. Vi lever idag och jag är helt övertygad om att Gud idag ger oss tecken i det som händer för att vi ska förstå att det som är förutsagt i Bibeln är en verklighet. Vi läser vidare. Det är som när man blir skild från Gud, då händer något inom en. Det stod, det har blivit uppfyllda av alla slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. Det fulla avund, bolus, risslyssna, svek och illviljan. Det skvallrar och förtalar, det hatar Gud och brukar våld. Det skrävlar och skryter, tänker ut allt ont. Det lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa. Sådant gör det fast vi mycket väl känner till Guds rättvisa dom. Allt uppräckligt är ett tecken på att man struntar Guds vilja. Det är inte så att det står där för att någon enskild grej ska plockas ut och säga det var något annat. Utan det värsta är, och det framkommer på annat ställe i Paulus undervisning, som hade varit värt i bibelstudien nästan, det är att vi resignerar inför det onda, accepterar att det på något sätt är rätt. Därför det Guds ord säger, det är att vår stolthet ska vara i att vi är Guds barn. Och det är det som är viktiga. Men det har faktiskt ingen betydelse på vilket sätt jag har syndat. Inte ett dugg egentligen. Eller hur smutsig, skamlig eller fruktansvärd min synd är. Gud älskar ändå mig. Och det får vi inte tappa mitt i detta. Han älskar mig. Det kan hända att jag står på tröskeln till att liksom förlora fotfäste i livet. Nästan på väg till att ramla ner i något som vi skulle kunna kalla för ett helvete. Men Gud älskar mig ändå. Eftersom jag är hans barn och han älskar sina barn med en evig kärlek. Vi får inte tappa det. Därför genom hans kärlek finns en väg till frälsning. En väg till Gud genom Jesus. Och denna Guds kärlek som är så oändlig, ofelbar och omättbar. Denna Guds kärlek som når människan var den än befinner sig. Den kan ju avvisas givetvis. Man kan säga nej till den. Men han finns där ändå. Gud vill inte tvinga sig själv på någon enda människa mot hennes vilja. Men han finns där, han gör sig påmind. Men trots att människan har gjort allt detta och han har skrivit upp allt det här, så skriver Paulus sen efteråt att ert uppdrag är inte att jaga några syndare eller peka på någon du har gjort fel och döma dem. Det får du inte. Däremot ska vi ha en tydlig distans, framgår här. En integritet som inte smittas av tidsandans acceptans. Därför att det som styr är ju då när man lämnar Gud är egot och begär som livsstil. För ingen är syndfri. Vi får aldrig på något sätt låta det påskina. Och i tredje kapitel så börjas det faktiskt med de orden. Därför är du utan ursäkt, du människa. Vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt. Vi vet att Guds dom är rätta drabbar dem som handlar så. Men menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så och själv gör på samma sätt? Eller föraktar du hans godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och det är rätt hårda bud och det är riktat mot oss som går runt, om vi gör det nu, om vi går runt och kritiserar och pekar ut den och den är syndare, den och den gör det och det. För det är inte på det viset vi visar på Gud, utan vi ska peka på kärleken som ett alternativ och låta den smitta istället för det här andra. Men vi behöver ändå veta konsekvenserna, kunna analysera och se vad som går fel. Och det är någonting helt annat. Han ska ge var och en, skriver Paulus sen, efter hans gärningar. Evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet. Men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Eftersom Gud är kärleken så visar allting på Guds kärlek till oss. Jag kan uppleva att hela världen på ett sätt, även om vi ser allt onda som finns, ändå det som avsikten, Guds avsikt med hela världen, det som är kärleksbrev till oss från Gud. Vi har möjligheten, vi har chanserna att se till så att det blir en god och bra värld. Men inte egen kraft, vi måste ha Gud med oss. Så om vi ser på det mesta som gåvor, så är det fantastiskt. När jag går ut och tittar, om jag nu orkar upp på morgonen, ser soluppgången. Man kan tänka sig det som en gåva till mig. Eller till mig många, många andra saker. Går jag ut i havet, tittar på vågorna som slår in. Visst, vi kan se som Guds lekfullhet med oss. Eller till och med det hemska vi talar om, döden. Kanske vi skulle kunna se på det som Gud som stoppar om oss på kvällen. För att vi ska kunna stiga upp med nytt liv på morgonen. För Gud finns bakom allting. Det är ingen fantasi. För det som verkar fantasi är den hemska vana den moderna världen fallit in i. Att tro att världen bara är enligt det materiella, är atomer, är slump. Och att det som vi tror på det som har med Gud att göra, enbart privata fantasier. För det är en hemsk vana och det är lätt att falla in i det. Och vi som människor i denna tiden behöver ett tilltal som vi kan förstå. Därför visar Gud oss i sin kärlek uttryck i denna tiden. Och de uttrycks i ord och handling. Och kyrkårets tema är tro och liv. Vi kan inte frånsäga oss att vår tro påverkar vårt liv och vår livsstil. Skriften talar mycket om detta. Och det finns händelser i historien som visar på detta. Därför den eviga sanningen om Guds natur, som är kärleken, uppenbaras som en, ska vi säga, som en film på tidens filmduk. Om vi ser den som en historisk sanning om Guds trofasthet mot de som tror på honom, mot sitt folk, mot sina löften. Det är liksom kärlekens arena på något sätt. Den tuffa kärlekens arena. Den fasta grunden för kärlek. Om jag ska avsluta med ord jag började med. Romarbrevet 3 och 23. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta emot genom tron. Och nådastol, vi pratade om det hemma igår, det är ju inte en stol att sätta sig på. Det är överdelen på det som är allra heligast i tabernaklet och i templet på arken. Och den var guldförgylld. Och man tänkte sig att där fanns Gud. Där satt Gud. Det var alltså ett uttryck för Guds helhet. Guds rättfärdighet. Men också därifrån utgår Guds kärlek. Och det är det Paulus använder som bild här. Det är en bild på Guds suveränitet. Och vår reaktion på Guds sanning och trofasthet måste visa sig i att vi är sanna och trofasta. Det finns alltid en koppling mellan sanning och tro. Sanning är tro i liv. Och sanning är tro i relation med Gud. Och en sann människa är en trofast och troende människa. Om vi tar motsatsen till sanningen, lögnen, så finns det, som jag upplevde, två starka motiv till lögn. Och som vi kanske tar till när det kniper. Men kärleken kan kasta ut båda de två. Det första är ju givetvis själviskheten. Egot, att få fördelar på andras bekostnad, vinna något på det. Men den andra som kanske är den man tar till så där snabbt ibland, det är rädslan. Jag vill inte bli missförstådd, jag vill inte bli avvisad, jag vill inte bli förringad eller hatad. Men kärleken driver ut både själviskhet och rädsla. Och på det sättet fördriver kärleken även lögnen. Och aposteln Johannes tar upp detta i sitt första brev, 4:e kapitel. Det finns ingen rädsla i kärleken, utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädsla är samma med straff. Den som är rädd är inte fullkomlad i kärleken. Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Kärlek är inte bara att man korrigerar sanningen på något sätt. Det handlar inte om att sanningen är något hårt som gör ont och kärlek som är mjukt och lätt. Kärleken förfalskar inte sanningen för att mildra smärtan. För då är det inte sann kärlek. Ordet kärlek, begreppet kärlek har missbrukats så mycket. Så jag tror att vi faktiskt ibland ramlar in i detta. Och inte förstår att kärlek kan faktiskt göra ont. Men då blir det bra till slut. När de får lov att göra det. Så att det händer någonting i våra liv. Men varför går vi då på osanning, låter oss smittas av lögner och tappa fokus? Idag likställs ju faktiskt kärlek med en total tolerans med allt det som Paulus och de andra apostlarna ger exempel på. Och som ett tecken på avgudaväsen. Ett tecken på att Gud inte behövs. Och rädslan för att bli uthängd som avvikande får kristna att tappa detta fokus och tappa sanningen. Sann kärlek är inte samma som total tolerans med allt som är fel och synd. Det kan finnas kärlek i tolerans. För Gud är tolerans mot oss syndare genom att erbjuda nåd för vår synd. För det enda som bär när allting annat vacklar.